Varmt välkommen till Stigfinnare, podcasten med mig Carl Lindeborg, och det handlar om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld. Idag träffar vi entreprenören Mikael Lemmel. Mikael är grundare till Ö, swimrun-loppet, som är själva ursprunget till sporten, den snabbt växande sporten swimrun. Mikael har tidigare tävlat i några av världens mest utmanande äventyrstävlingar, och han har också en spännande karriär bakom sig inom Patagonia, som är ett av mina favoritföretag. Under samtalet så talar vi bland annat om möjligheten och betydelsen av att titta tillbaka till det ursprungliga inom oss själva, att utmana det bekväma. Mikael delar också med sig av sina lärdomar från tiden på Patagonia, som är ett väldigt spännande syftesdrivet bolag. Och självklart pratar vi också mycket om skapandet av Ö till Ö och själva sporten swimrun, och försöker förstå essensen och vilka behov det här tillfredsställer och kan tillfredsställa hos oss idag. I det här samtalet så utmanar Mikael oss att skära igenom illusionerna kring vad som egentligen är viktigt i livet, hitta tillbaka till det ursprungliga. Och för mig är det här väldigt mycket energi, och det inspirerar. Innan vi drar igång med samtalet så vill jag som vanligt säga att podden presenteras av Leader Evolve, som är våra ledarskapsutbildningar. Och gå gärna in och kika på leaderevolve.org om du är intresserad, och längst ner på sidan där kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du följa podden framåt så är det enklast att prenumerera på din plattform, och du kan också följa mig på Instagram @carllindeborg. Med det sagt så är det nu dags för samtalet med Mikael Lemmel. Så, Mikael Lemmel, välkommen till podden.
Tack.
Så kul att ha dig här. Och välkommen tillbaks, ända ut hit till gården.
Det är en ära att få komma till podden, och det är jättehäftigt att komma tillbaka hit. För att jag känner varje gång jag kommer hit vilken plats ni har skapat.
Ja, men tack. Och idag är det fantastiskt väder, lite tidig vårkänsla.
Ja, det är... Det är ju väldigt speciellt. Det är ju kul. Det var ju vårdagsjämning igår. Och så får en sån här morgon. Jag började morgonen med att gå en promenad med hunden. Och sen sätta mig ute i solen i 25 minuter innan jag satte mig i bilen och körde hit. Så att, det är en bra start på dagen.
Underbart. När gick du upp?
Strax efter 6. Mm. Ta lugnt på morgonen. Försöker jag göra varje dag.
Ja. Härligt. Och du är ju entreprenör. Du medskapat Ö till Ö. Och
ja.
Du har varit med din partner Mats. Ni har skapat egentligen en movement kring det här swimrun som sprids över världen. Och det berör tiotusentals människor. Och även om det här året har varit väldigt annorlunda så är det en otrolig tillväxt, som jag förstår, i swimrun.
Jag skulle säga att swimrun-världen har nog vuxit mer 2020 än vad det har gjort tidigare. Kanske inte i form av tävlingar, men för oss har det alltid varit... tävlingar är ju kanske ett fordon för att driva en rörelse framåt.
Mm.
Och där syftet är egentligen att få ut folk i naturen och tänja på sina egna gränser och klivande utanför sin bekvämlighetszon lite.
Mm.
Och... med tanke på att vi inte har haft några tävlingar under 2020, eller vi hade några stycken som vi lyckades få ihop under året, men i merparten av swimrun-världen så har det inte varit tävlingar.
Mm.
Och det har ju gjort att de som har varit nummerlappsbärande, alltså tävlande, har varit tvungna, eller inte tvungna, men har valt att utnyttja tiden för äventyr istället, alltså swimrun-äventyr. Och då är det ju ofta lätt att man tar med sig någon som kanske inte har varit med tidigare, som man tycker att ja, det här kanske passar. Så jag tror att antalet utövare i hela världen har ökat ganska mycket. Och jag skulle säga att det är hundratusental istället för tiotusental. Så att det är rätt häftigt.
Helt fantastiskt. Och på ganska kort tid egentligen.
Ja, alltså vi har ju, det känns som vi håller på en evighet, Mats och jag. Men vi började ju 2006 med att göra, men 2014 gjorde vi vår första tävling utanför Sverige. Och innan dess så fanns ju inga tävlingar utanför Sverige. Och så att jag skulle säga att den internationella swimrun-rörelsen har ju, och explosionen har kommit sedan 2014-15 egentligen, när folk började fatta att det gick att göra swimrun utanför en skärgård. Mm. Att man inte behöver skärgård, men att det går att använda tanken med vatten och land.
Just det.
Och det var ju därför vi valde att göra tävling i Schweiz, i Alperna. Som första tävling utomlands. Så att folk skulle tänka att det blev som ett negativ av det som vi gjorde i Sverige. När öar och som du springer på, så simmar du i havet. Och så var det ju tvärtom. Nu sprang man mellan vattenkropparna istället.
Precis. Jag tänker så här, vi ska komma tillbaka till swimrun och ÖTÖ. Det är otroligt spännande. Jag vill titta lite bakåt först också. Men innan vi gör den här bakåtblicken, för de som inte är så familjära med swimrun, hur skulle du definiera swimrun?
Så swimrun är ju, för Mats och mig så är det ju ett rörelsebegrepp. Det är egentligen att man ska förflytta sig sömlöst genom naturen där hinder blir möjligheter. Och det är väl lite som livet, att man inte ska fastna på hinder. Att man ska hitta möjligheter att ta sig förbi dem. Och då blev det som att vi fick möjligheten att göra den här tävlingen ÖTÖ som vi gjorde första gången 2006. Som är då från Sandhamn i Stockholms skärgård till Utö. Mm. 75 kilometer över och mellan 24 öar. Och, så det handlar om att springa och simma. Och så swimrun är ju att du springer och simmar. Men för mig så är det ju inte att du springer och simmar. Det är att du blir som en amfibisk varelse istället. Så att du förflyttar dig samlöst i de här miljöerna. Och det är ett otroligt sätt, otroligt häftigt sätt att integrera med naturen. Mm. För att du är ju fullständigt beroende av din kunskap. Mm. Om hur du beter dig i natur. Mm. Och sen så är du helt utkastad eller utlämnad till naturens nycker. Mm. Du kan inte styra över om det stormar. Eller du kan inte styra över vågor. Du kan inte styra över strömmar i havet. Du kan inte styra om naturen. Alltså om det är upp eller ner eller in eller ut eller vad det är för någonting. Och det är den här fördjupningen, eller på engelska säger jag immersion, jag vet inte vad man ska säga på svenska egentligen, men i naturen att du försöker bli en del av någonting större. Mm. Och när de här få tillfällena när du verkligen lyckas hitta det här flowet tillsammans, det är då liksom det är den ultimata känslan på något sätt.
Mm.
Så det är det vi vill försöka uppnå.
Vad häftigt. Och det som slår mig när du berättar, det är ju att det är liksom en arena där du behöver öva din förmåga till adaptabilitet.
Det är bara det.
Eftersom du kan inte förutse vädret, du kan inte förutse exakt hur terrängen ser ut där du behöver röra dig. Och det tänker jag är en otroligt viktig egenskap i allmänhet i den tid vi lever i, för det är så pass mycket förändring som vi står inför.
Ja, det är ju change management på riktigt, om man ska liksom ta det till den ändan. Men Mats och min bakgrund kommer ju liksom från äventyrstävlingar. Vi startade ju adventure racing i Skandinavien, och på den tiden äventyrstävlingar kanske inte riktigt var man förstår kanske inte i begreppet vad det innebar, men vi tävlade 10, 11, 12 dygn nonstop i naturen där det var egentligen din kunskap, alltså din tekniska, dina färdigheter i att röra dig i naturen, om det nu var att cykla eller paddla eller klättra eller åka skidor eller vad det nu var, tillsammans med din färdighet att arbeta som grupp. För vi tävlade ju i lag om 4 personer. Från början var det 5 personer, men sen förändrades och så tävlade vi i lag om 4 personer där båda könen var tvungna att vara representerade.
Just det.
Och det la egentligen grunden till hela tanken bakom ÖTÖ eller swimrun. För att det var ju då att Vi kände att vi ville återskapa den här känslan av att det enda du kan kontrollera är dina tekniska färdigheter. Och sen i kombination med hur du arbetar med en annan människa.
Mm.
Och där man drar nytta av varandras styrkor och försöker låt säga motverka eller balansera bort varandras svagheter. Och där du hela tiden försöker finna en väg framåt som är mer effektiv än om du gör det själv. Och sen då att man väver ihop det med hela den här emotionella kopplingen att du är mycket starkare om du engagerar dina känslor. Mm. Och att det blir mer ett primalt sätt att förflytta sig än bara fysisk styrka. Och det saknar vi i dagens värld. Vi behöver hitta tillbaka till våra instinkter mycket mer.
Mm.
Och det är ju vårt bidrag till att försöka komma närmare våra instinkter.
Berätta lite mer vad du menar med den emotionella resan eller kopplingen.
Ja, men man kan ju träna sig till att bli fysiskt stark.
Mm.
Och tekniskt duktig på att utföra rörelser. Men när du hamnar i en miljö där du måste gräva så pass djupt i din själ att du klarar inte bara av det genom träning. För att kunna ta det lite längre så måste du göra en djupdykning in i innerst in i själen och gräva där inne. Och se vad du kan väcka för känslor. Och det blir lätt så när du är beroende av en annan människa. Eller den människan är beroende av dig. För att vi har ju skapat en miljö med swimrun då. Att är du inte tillsammans med din partner så får du inte fortsätta. Och det gör ju då att du måste göra en djupdykning på att hur ska du hantera styrkor och svagheter. För att våra tävlingar är så pass långa och så pass fysiskt krävande. Att du kan inte bara göra det på fysisk styrka. Och vi går alla igenom perioder då vi är starka och svaga. Det blir som någon typ av svängningar av energi. Och du ska försöka matcha de svängningarna av energi. Men det innebär också att du hamnar i en sits där du kommer vara svagare eller starkare än din partner.
Mm.
Och hur du hanterar det. Och det gör då att du måste ju liksom emotionellt kunna motivera den andra personen.
Mm.
Till att hålla ut eller kämpa eller vad det nu är för någonting. Så man får hantera sina egna känslor som kanske är frustration att man är för stark. Eller att man är för svag. Eller att man går igenom en tuff period. Eller man går igenom en lätt period. Så att det är...
Ja, jag tänker att det blir också en arena för väldigt mycket. För ett uttryck av sårbarhet. Att,
ja, du kan inte gömma dig.
Nej, det går ju inte att gömma sig.
Du kan inte
du kan gömma inte, dig. Det är inte gamla meriter och det är inte någonting. Utan det är där och då.
Det är precis där och då.
Ja, superspännande.
Och vi lever ju i en värld idag där det är otroligt lätt att gömma sig för det.
Mm.
Vi har alla tekniska hjälpmedel, digitala hjälpmedel. Jag träffar ju folk ibland när jag föreläser som frågar vad vi gör när det regnar. Jag bara, vad menar du? Nej, men jag går inte ut när det regnar. Och man bara... Och det är ju faktiskt så att det är många som lever på det viset. Mm. Och det är fine. Jag tänker inte sätta någon värdering i det. Men jag tror att vi kommer så långt ifrån det vi är.
Mm.
Och det tror jag är en av anledningarna för det här enorma behovet vi har som människor idag att försöka komma ut i naturen.
Mm.
Men merparten av oss som lever i vår värld i alla fall, alltså nu säger jag västvärlden, har ingen kunskap att vara ute i naturen. Och då söker man sig till tävlingar eller utmaningar där det finns någon typ av, låt oss kalla det, säkerhetsnät runt det hela. Där det är någon som säger att du kan göra det här. Här, följ den här stigen eller gör det här. Och så ser vi till att det funkar.
Mm.
Och det är rätt mäktigt att se liksom hur det påverkar människor och vilken kraft det får.
Ja, precis. Jag tänker ju alltid...
Svamlar jag?
Nej, du svamlar inte alls. Du svamlar inte alls. Ja, men jag tänker ju alltid att det finns alltid en yttre resa och det finns alltid en inre resa.
Ja.
Speciellt när vi tar oss an liksom, reella utmaningar.
Ja, när vi kliver utanför boxen.
Ja, och den yttre resan, ja, du kan titta på kartan. Du ser sträckan. Du ska förflytta dig fysiskt.
Ja.
Vilket är en yttre resa.
Ja.
Men det är ju, antar jag, en mindre del av resan egentligen. För det är en inre resa för att kunna göra det och mobilisera den typen av kraft. Är ju fascinerande. Vad tror du?
Fast det genomsyrar ju alla som spelar egentligen ingen roll vad man gör för något. Det handlar ju mer om att man prövar på nya saker. Det är som... Man lär sig egentligen ingenting om man inte gör saker som man inte har gjort förut. Så. Och det försöker jag säga på mitt liv, att jag måste hela tiden, eller måste, jag vill kunna lära mig saker. Mm. Så det ser jag som meningen på mitt liv.
Mm.
Att jag vill lära mig någonting nytt. Jag vill inte bli bekväm. Jag vill... Och det är så jävla lätt att bli bekväm.
Ja, ja.
Men jag vill gärna liksom utmana mig själv.
Mm.
Både mentalt och fysiskt. Nu har jag förutsättningar att kunna göra det fortfarande.
Mm. Men på tal om det, utmana dig själv. Om vi nu går tillbaka lite i tiden. När, för dig, när växte den här nyfikenheten på äventyr, naturupplevelser, kunna utmana sig själv, ta sig an reella utmaningar? När i livet kommer du i kontakt med det? Är det liksom tillbaks till barndomen eller kom det senare?
Nej, men jag tror ju egentligen, om man tittar på det i efterhand, och det kanske är... Nej, men jag tror att det har att göra det. Men alltså min far var ju diplomat, så att vi flyttade väldigt mycket.
Mm.
Och bodde 4-5 år i varje land, och så flyttade vi. Och då så var det ju väldigt mycket förändring. Och jag kom till nya platser där jag inte hade kompisar. Och där jag inte kunde språket och inte kunde koderna. Och det var ju hela tiden att jag fick anpassa mig själv till den nya miljön och försöka lära mig förstå hur jag ska bete mig för att komma framåt. Och jag höll ju på med fotboll när jag var liksom liten, eller jag säga, men fram tills jag var 20 nästan. Och det var nog... Det var nog det som hjälpte mig otroligt mycket, för att jag kunde liksom gå ut och sparka boll. Man behövde inte kommunicera så mycket. Det var liksom, det var som ett universalspråk på något sätt. Och så från ganska tidig ålder så blev jag målvakt. Och då är det ju själv, fast du är del av ett lag, av ett kollektiv.
Mm.
Men i slutändan så är du jävligt utlämnad. Går det dåligt så är det ju du.
Mm.
Och går det bra så är det vi.
Mm.
Och det tror jag har genomsyrat hela mitt liv på något sätt.
Mm.
Och sen mamma och pappa var ju aktiva som svenskar är på det sättet. Att vi åkte ju båt och vi seglade. Och vi bodde ju i Schweiz från att jag var 9 till 14 i Genève. Och då åkte vi jättemycket skidor. Då var jag i Alperna.
Mm.
Och så fick jag kontakt med skidåkning på det sättet. Och berg på det sättet. Så då... Ja, det känns som att jag liksom har varit både i stan och i naturen.
Mm.
På ett naturligt sätt hela mitt liv.
Mm.
Och sen så var jag på fallskärmsjägarskolan. Och gjorde min militärtjänst. Och där, ja, där blir man ju liksom utsatt för natur på riktigt om man inte har varit det innan.
Mm.
Och antingen så älskar man eller så hatar man det. Och jag tror inte du klarar av att genomgå den utbildningen om du inte hittar en kärlek till det som du utsätts för.
Mm.
Det tror jag är det mesta. Är man inte driven av passion så tror jag inte att man sträcker ut nacken så långt. Då tror jag att man hellre gör något annat.
Mm.
Jag är otroligt, vad ska man säga, känslodriven. Alltså, driven av min passion. Mm. Det styr mig mer än någon typ av realistisk analys. Mm. Alltså, jag tror mer på att det här vill jag, då gör jag.
Men där på Fallskärmsjägarskolan så upptäckte du att det fanns en passion. Men det är också en otroligt tuff utbildning. Vad mer lärde du dig om dig själv? För jag antar att det var prövningar där som du aldrig någonsin tidigare hade varit i närheten av.
Ja, nej, men det var väl fysiska prövningar och psykiska. Men det var ju mer att det går.
Mm.
Alltså, det är ju bara att göra det.
Mm.
Och det, nu ska man inte göra reklam för något, men jag tycker Nike har ju världens bästa slogan. Och det är ju så enkelt. Det är ju bara just do it. Och det tror jag går att lägga till allt man väljer att göra i livet. Det är bara just do it. Det fan är det som är så jävla krångligt egentligen.
Mm.
Och sen så sätter vi upp, och det gör jag själv, man sätter upp miljoner barriärer för varför man inte gör saker. Men i slutändan så är det bara gör.
Mm.
För att någonstans så kommer man framåt.
Absolut. Men sen det där spann vidare, det intresset för utmaningar.
Ja, nej, men så var det ju. Jag efter Fallskärmsjägarskolan så hade jag hade ju en koppling till USA. Jag gick upp på universitet i USA. Och då så fick jag jobb på Shears & Lehman American Express som oljemäklare på Wall Street. Och jag skulle börja i september 1990. Och jag åkte dit mitt i sommaren till New York. Och så började jag jobba på en bar. En ganska innebar.
Mm.
Och så märkte jag, liksom, här var ju slutet på 80-talet, 89 var det. Så jag skulle börja jobba, 89 var det. September 89 skulle jag börja på Wall Street. Och det var ju helt, alltså New York var ju helt knasigt. Det var ju så bananas på den tiden. Och jag såg så mycket knäppa grejer med droger och alkohol och våld. Och man bara, nej men. Så att jag bestämde mig att fan, jag skiter i det här. Så att jag sa upp mig innan jag hade börjat.
Mm.
Och så hade jag, min moster var gift med en norrman som ägde segelfartyg. Och ett av de segelfartygen hade jag jobbat, eller fått åka med en del på somrarna under mina tonår. Och jag visste att det var på väg till Australien för att vara med i olika segelaktiviteter i en 100-årig skuta.
Mm.
Byggt slut på 1800-talet. Så jag mötte upp dem i Stilla havet och sen så fortsatte jag. Och så var jag kvar. Och det var ju på den tiden man inte hade mobiltelefon eller internet kanske fanns, men det var inte så mycket internet. Så att man ringde ju collect call. Jag ringde ju collect call och sa nu är jag på väg till mamma och pappa från New York. Så nu är jag på väg till Stilla havet. Jag har sagt upp mig. Och de trodde jag var helt knäpp i huvudet.
Ja. Kände du dig där och då För jag kan ju själv relatera till det där. Man har valt en karriär och så kanske man börjar ifrågasätta vem inte nu, har jag hamnat? Är det här verkligen rätt för mig? Och nu hade du fattade ju det här beslutet oerhört tidigt. Du kände liksom in att innan du ens hade börjat att det här är inte rätt spår för mig. Kändes det där och då som att du var helt säker på ditt beslut? Eller hade du liksom, oj vad håller jag på med? Hur var liksom din känsla kring det beslutet där och då?
Det var en enorm frihetskänsla.
Ja.
Det var sån enorm bara, shit. Det kändes som hela världen expanderade på något sätt.
Mm.
Och jag vet inte om det var någon flykt från att jag inte trodde jag skulle prestera eller palla eller vad det nu var för någonting. Jag bara kände att jag var inte redo att växa upp, höll jag på att säga. Men göra karriär eller göra någonting sånt. Jag var liksom 89, över 22. Jag kände bara, fan, jag måste få leva världen.
Mm.
Så jag ryckte ju proppen fullständigt. Och sen, det var ju fantastiska upplevelser jag fick vara med om. Det var ju, vi levde ju som, alltså om du lever på en 100-årig gammal skuta, där det enda som var modernt var ju navigationsutrustningen. Och det var ju navigationsutrustning på den tiden, det var radar. Det var ju liksom ingen plotter eller någonting.
Nej.
All segelhantering, allting var ju för hand.
Mm.
Och med gamla tåg och man klättrar upp i masten och råbommar och allt. Alltså det var ju helt enormt. Och då var vi ju verkligen utsatta för naturens nycker. Och jag har alltid trott att bergen har varit liksom en farlig miljö. Men havet, det går ju liksom inte att jämföra. För att på havet, du kan inte gömma dig. Du är fullständigt utsatt.
Mm.
I bergen kan du ju gräva ner dig. Du kan backa, du kan gå hem.
Just det.
Idag är det liksom stopp. Mm. Nu gräver jag ner och så ligger jag här. Och så får du storma så mycket du vill.
Mm.
Men på havet så blir det, då är det ju bara liksom att åka med.
Mm.
Och så att det var rätt mäktigt att leva i den här världen. Vi levde ju i en vaktvärld där vi jobbade 6 timmar på dagen.
Mm.
Lediga 6 timmar på dagen. Jobbade 4 timmar på natten. Lediga 4 timmar. Jobbade 4 timmar. Lediga 6. Och så levde man i den vaktvärlden. På en 100 år gammal skuta. Så det var ju som att du gjorde en tidsresa bakåt i världen.
Mm.
Där den enda kunskapen som var viktig, det var ju det som det hade runt omkring dig. Och vi var ju en liten besättning på 6 eller 7 personer vi var igenom. Och vi var ju fullständigt beroende av varandra.
Ja.
Och det var för mig öppnade det liksom så många dimensioner in i andra världar som jag inte alls visste existerade. Och det blev som en drog. Jag ville ju bara mer. Och det är ju det egentligen jag håller på med sedan dess.
Mm.
Och där man seglar på natt. En av tjejerna som jobbade ombord, hon var fantastiskt duktig på tvärflöjt. Och när vi seglade på natten och det är som fluorescerande plankton i Stilla havet. Och hon satt på däckshyttan då och spelade på tvärflöjt mitt i natten. Det är becksvart, det enda du har ljus från röda lanterner. Du vill ju inte förstöra din nattsyn. Och så ser du liksom i havet liksom hur det kommer delfiner och valar. För att de kommunicerar ju med den här perfekta tonen som det är i tvärflöjt. Så det var som att hon pratade med de här djuren som kom och simmade runt oss i det här fluorescerande. Alltså det är ju en religiös upplevelse.
Ja.
Och vi hängde ju, vi klättrade, du var ju sån bogspröt på fartyget då. Det kom ju segel då som sitter längst ut på bogspröt. Och så var det ju kedjor då. Så vi klättrade ut där och hängde i den här kedjan under bogsprötet på natten. Med bena i fluorescerande vatten och så liksom delfiner som simmar så här mellan.
Jag ryser nästan.
Nej, men det är sån här
magisk upplevelse.
det, man tror ju inte att det är sant nästan. Och det sitter för mig, det är fast etsat.
Mm.
Och det här var ju då 89-90. Jag höll på där en stund.
Men är det som en dörr som öppnas där? Kontakten med naturen, du vet, du är utelämnad, man är beroende av varandra. Som du sen liksom varken ville eller kunde stänga.
Ja, så var det.
Mm.
Och sen så och vi skulle ju, fartyg, vi åkte ju till Nya Zeeland och så gjorde vi återupplevelsen av Nya Zeelands upptäckt, alltså 150 års upplevelsen. Så vi möttes med sådana Maori krigskanoter där var kapten Cook kom in då med sitt fartyg och vi hade ättlingar till kapten Cook ombord och det var såna enorma surrealistiska upplevelser som förenade nutid och dåtid på något sätt.
Mm.
Och vi fartygen då, för det var två systerfartyg, Anna Rosa och Anna Kristina, vi fick ju ett avtal där vi skulle åka till, segla till Japan och varandra, det fanns någonting som heter finns fortfarande som heter New Holland Village som ligger närheten av Nagasaki där de har liksom skapat en gammaldags miljö.
Mm.
Och dit fartygen fick ju då kontrakt så då skulle vi segla från Nya Zeeland till Japan och bara 2 veckor innan vi skulle, eller 10 dagar innan vi skulle åka så föll det här kontraktet igenom på något sätt. Och då var det alldeles innan orkansäsongen i Stilla havet. Så då blev vi permitterade.
Mm.
Och då åkte jag liksom omvägar hem till Sverige och kom hem sommaren 90. Och så började jag jobba på Marité som sen blev Pripps Blå av Marité, det fantastiska segelfartyget. Och seglade runt alltså i Sverige med det under sommaren 90. Och i samband med det så mina föräldrar de tyckte ju att det var, för det första så trodde de kanske inte att jag skulle komma hem när jag väl drog iväg på det här segeläventyret. Så när jag kom hem så började vi liksom diskutera om ja, du har gjort en utbildning, nu har du lekt, vad är nästa steg, du måste börja jobba. Och mamma hon hade goda kontakter med IMG för hon jobbade med Nobelstiftelsen. Så då träffade jag och pratade med folk inom IMG och så var det en man som jag träffade i London som sa till mig, ja, men du måste hitta ett jobb där du kan förena din passion med liksom, din utbildning.
Mm.
Och vad är det för företag som passar in i det? Och då vet jag inte riktigt, jag kommer inte ihåg om det var han som tipsade mig eller om det var någon. Men på något sätt så i alla fall så ansökte jag om ett jobb för Patagonia. Som var baserat i Paris då och hade en butik i Chamonix. Och jag sökte jobb i Paris på Europakontoret. Och blev då, fick jobbet. Men det jobbet började i Chamonix. Så att jag flyttade till Chamonix 1 september 1990 för att jobba i butiken och lära mig hur liksom hela retailvärlden funkade och Patagonia vad de stod för och alla värderingar och så Chamonix var liksom centrum för allt det här då. Och 3 veckor senare så träffade jag Mats på hans födelsedag. Och sen dess har vi varit jättenära vänner. Och vi har haft företag tillsammans sedan 1995. Och det är rätt unikt. Och den världen som jag träffade på i Chamonix har präglat mig enormt mycket. Mm. För det var ju motsatsen till havet med bergen, men det var ändå exakt samma sak. Och samma typ av sökande hos de människor som jag lärde känna då och där.
Mm.
Jag träffade Ulrika där för första gången, som jag är gift med idag fortfarande. Vi träffades ju, vi var ju inte ihop då överhuvudtaget, men jag träffade ändå.
Mm.
Så att de här människorna som jag träffade under den perioden är fortfarande människor som är väldigt, väldigt nära. Och det är häftigt med olika faser i livet där man träffar människor som man knyter ihop och knyter an med, som är med på en stor del av resten av ens liv.
Mm. Det är ju häftigt, för det du beskriver där i Chamonix är att det låter som du kommer in i en kultur där som är annorlunda från många andra kulturer man kan tänkas vistas i. Och jag tänker det kan ju finnas i många områden i livet speciella kulturer, men den där kulturen är speciell, låter det som. Och det här sökandet du pratar om som på något vis förenade människorna, du har ju säkert berört det lite grann, men tar ett varv till, vad handlar
det
om?
Det är ju en passion.
Mm.
Alltså, det är ju människor som söker sig till bergen eller till den miljön för att de är passionerade av det.
Mm.
Och då umgås man med väldigt mycket passionerade människor. Och det visar igen, jag tror att folk som är passionerade av något, oavsett vad det är för någonting, kommer alltid ha ett utbyte med en annan människa som är passionerad av någonting. För att man förstår hur passion kan driva en. Och sen kanske man inte behöver ha samma passion, men jag tror att man fattar att det är någonting mer som driver en än bara det här ytliga. Det är någonting som sitter mycket djupare.
Mm.
Och jag hade ju då förmånen att börja jobba för Patagonia i Chamonix. Jag var jättemycket i bergen. Sen så syftet med att jag började jobba där var ju inte att jag skulle jobba i butiken. Det var ju att jag skulle lära mig. Så att jag fick ju sen öppna distributionen för Patagonia på Irland. Så att jag flyttade till Irland och så öppnade jag distributionen för Patagonia. Så jag bodde i Dublin i 6 månader. Och det var också ganska speciellt för att jag kom till en miljö som var... Ja fan, i början trodde jag... Nej, det här kommer inte funka.
Nej.
Och det var ju tidigt 90-tal i Dublin, så att det var ju rätt mycket... Liksom, det var en ganska hård miljö, om man säger så. Och sen så flyttade jag till USA och jobbade för Patagonia i USA. Och då fick jag ju gå igenom hela strukturen. Allt från customer service till retail till wholesale. Och så blev jag ansvarig för försäljning och marknadsföring i New England.
Mm.
Så jag bodde ju i North Conway uppe i New Hampshire i 2,5 år. Och hade ett säljjobb som då var drivet av alltså väldigt amerikanskt, så sifferdrivet.
Mm.
Och du satte ihop dina säljmål och dina kommunikationsmål och sen så var det ju upp till dig att leverera. Och det var ingen som satt med en klocka och sa till mig att nu ska du gå till jobbet och nu ska du inte gå till jobbet. Så jag jobbade ju så in i helvete för att liksom städa av det där.
Ja.
Låter ju hemskt att säga. Men liksom, jag levererade mina säljmål ganska tidigt. Och alltid lite mer än vad jag skulle leverera.
Mm.
Sen drog jag till Alperna. Sen drog jag till Chamonix. Och så var jag i Chamonix i 4, 5, 6 veckor. Och åkte skidor och gick på tur och allt vad det nu var för någonting.
Men om vi pausar där lite...
Samtidigt.
Ja, men det är ju...
Och det är liksom... Ja, det var liksom att förena den affärsdriften. Jag tycker det är jättekul att jobba.
Mm.
Jag älskar att jobba. Jag skulle ju inte kunna göra bara natur. När liksom... Att uppnå någonting arbetsmässigt tycker jag också är sjukt kul. Det stimulerar mig jättemycket att hitta nya vägar.
Exakt. Och jag tänker... Det är ju jättespännande att höra, för jag tycker Patagonia är ett företag som jag själv har varit fascinerad av.
Ja.
Som utåt sett verkar vara syftesdrivet. Man tar ett större ansvar i världen för sina produkter och så vidare. Och det står en bok här bakom oss i hyllan av Yves Chouinard som heter Let My People Go Surfing eller sånt.
Den skrevs om den perioden som jag jobbade för Patagonia i USA. Så att jag har ju varit med om allting som står i den boken jag har varit med om.
Det är ju superhäftigt. Men då, det var min fråga till dig. Alltså, vad har du tagit med dig från Patagonia-kulturen in i ditt eget liksom, entreprenörskap och kanske också i ditt ledarskap?
Det har präglat allt.
Mm.
Allt. Allt när det gäller liksom att ha ett större syfte med hållbarhet, med försöka ge tillbaka på något sätt.
Mm.
Det har präglat allt. Och på det sättet som vi jobbade där, det är liksom en ganska lös hierarkisk struktur där det är väldigt mycket igen kunskapsdrivet. Där du får ganska lösa tyglar, men du ska ändå hålla dig inom en ram och leverera.
Mm.
Och det handlar om att leverera. Och sen är det fint väder en dag. Och då är det självklart att jag tycker att jag själv och de som jag arbetar med har all rätt i världen att säga, fan, jag skiter i jobbet idag. Jag sticker ut och springer eller paddlar eller åker skidor eller surfar eller vad det nu är för någonting.
Mm.
För att för mig är det en självklarhet. Det är inte timmarna du sitter på jobbet som gör ditt arbete. Ditt arbete är ju det du levererar. Sen om det tar dig 4 timmar eller om det tar 15 timmar, det tänker inte jag liksom blanda mig in i. Så det är ju väldigt måldrivet.
Mm.
Och det var ju liksom Patagonia. Och så när vi åkte, jag var med på det mötet när vi åkte till Malden Mills. Det var jag och Henry Barber som var då säljansvarig. Vi åkte till Malden Mills och sa till då att vi slutar med flis. Mm. För att vi vill ha flis som är återvunnen.
Mm.
Och Malden Mills var ju då största leverantören av flis i hela världen. Och Patagonia, alltså de tjänade ju alla sina pengar på flis. Och de bara, nej, kommer ni inte alls göra. Och Henry bara, jo, vi lägger ner er produktion. För att ni har ingen återvunnen flis. Så att vi ställer in all framtida produktion hos er. Och de bara, nej, kommer ni inte göra. Jo, och så gjorde vi det. Och sen året efter så, ja, det var en annan leverantör av PET-flaskeflis då.
Mm.
Som var grov och det var liksom, det var ingen behaglig produkt. I förhållande till vad som hade funnits tidigare. Och kostade mycket mer. Och Patagonia var bara, nej, men det här är det som gäller.
Mm.
Och ett år senare så hade Malden Mills gjort om hela sin produktion för att ha återvunnen och spunnen flis. Så att Patagonia gjorde att Malden Mills förändrade allt. Som gjorde då att hela flisproduktionen, alltså den största flisproducenten i Europa eller i USA, la om sin produktion som har då varit grunden till det. Och samtidigt så gjorde vi åkte på någonting, vi hade ju sån här Patagonia Philosophy Trip som det hette. Och Eva Karlsson som är vd på Houdini.
Mm.
Vi jobbar ju på Patagonia samtidigt. Så hon har ju också gått igenom den här skolan. Men vi åkte ju då. Och man ser ju, de är ju otroligt framgångsrika.
Verkligen. Och det har ju liksom inte.
Och Lotta som startade Houdini. Lotta John och Felicia. Det gjordes ju hemma på mitt köksbord. För att Lotta och jag var ju ihop under den tiden. Och hon var med mig till Malden Mills. Och vi hämtade fleece samples. Mm. Där som hon började göra grunden till Houdini till. Så det är otroligt häftigt när man ser den resan som de har gjort.
Ja, för du pratar ju om Chamonix som en liksom hubb och kontakt. Och sen har du ju Patagonia som en annan, låter det som.
Ja.
Där du träffar människor som du fortfarande kanske har kontakt med.
Ja.
Och sen om vi tar det här ett steg vidare sen då. För du startar upp en egen verksamhet och varit entreprenör länge. Men parallellt med det, som jag förstår det, så börjar ni tävla i, kallar du äventyrstävlingar, multisportstävlingar?
Ja, men det började tidigare än så egentligen. För att 91 tror jag det var. Första Kebnekaise Classic. Mats och jag och Mats bror Björn. Vi åkte ju skidor jämt i Chamonix. Och så började vi gå på tur. För vi ville liksom komma utanför pisterna och sådär. Och sen så var det någon som sa att ja, men Kebnekaise Classic, det var ju en tävling som startade. Och då så var det någon som sa till mig, var en fotograf, vi jobbar en del med skidfotograferingar. Jag tror att det var en fotograf som heter Malcolm Hanes som sa till oss att vi borde vara med på det. Och han fixade då att vi skulle få spons utav Tenson. Och så åkte vi till Sverige och så gjorde vi Kebnekaise Classic. Och kom tvåa med 20 sekunder. Men folk hånade oss. För att vi kom ju dit. Ja, vi var ju rätt kaxiga när vi kom dit. Liksom i Mats kom i läderjacka och cowboy boots typ. Till fjällstationen i Kebnekaise. Och det var ju jättemycket då som jag kallar friluftsfascister allihopa som var där. Men vi kom ju dit med alpina turbindningar. Siluetta 404 fanns då på den tiden. Så hade vi en Salomon sal.
Är någon randonnégrej?
Ja, precis. Ja. Vi hade Salomon en friåkningsskida. Och så hade vi bakistegspjäxor från Salomon. Och det kom vi på. Alla andra gick på Telemark. Och de hånade oss. Jävlar vad de hånade oss. Men i alla fall, vi kom tvåa då. I kors då med de som vann. Så vi var ju sista person i vårat lag. Vi var korsade i mållinjen 20 sekunder efter. Eller det var inte ens det. 15 sekunder efter tredje person i deras. Men då fick vi någon typ av erkännande i alla fall.
Mm.
Och då vi fick ju också blodad tand och tänkte, fan, det här var ju jättekul. Så den vintern efter började vi träna skidalpinism på riktigt i Frankrike med och gick ett antal olika tävlingar som var då i Europacupen och liksom tävlade med dem som tävlade på riktigt. Då är det som franska getfarmare i Alperna som gick omkring där och var så starka så att man bara, det var helt fascinerande. Men då så var det ju då, Dynastar kom ut med en skida som hette Altiplume. Och så var det, hade man en pjäxa och bindningssystem från Dynafit då. Och det var första gången de här klämmen, jag vet inte om du känner till dem, men det ser ut som två gem egentligen. En sån liten tändsticksask med två piggar i. Otroligt lätta grejer. Och den vintern så, sen andra Keb Classic, då kom vi ju med de bästa herrarna och damerna i Frankrike. Och vi kom till Kebnekaise Classic. Och då hade vi det här systemet. Vi var ju först i Sverige med den alpin touring. Alltså det som alla går på nu.
Mm.
Dynafitbindningar. Och tävlar. Och då var vi tvåa efter fransmännen. Och sen satt det liksom, sen var den bollen igång. Vi tävlade i skidalpinism på vintarna. Jättemycket. Och vi startade Svenska Cupen i skidalpinism. Som vi satte igång. Så vi startade en sport egentligen då. Det här är ju då början på 90-talet.
Som du var startade flera sporter alltså? Både,
ja, egentligen. Kan man säga, ja. I Sverige, ja, den fanns ju i Europa men vi var ju först i Sverige och förändrade hela sättet man förflyttade sig. Det var light and fast som gällde och inte det här traditionella dalkryperiet som man gjorde i fjällen förut. Mm. Och nu var det liksom toppturer, light and fast, det var det som gällde. Och sen då i december 94 så fick jag erbjudande från Patagonia att flytta till Paris och bli säljansvarig i Europa. Och då sa jag nej, stopp, nu är det enough. För jag kände att det bara åt upp mig.
Det hade ju varit ett väldigt stort jobb.
Ja, men jag kände att jag blev konsumerad av Patagonia. Utrymmet för jag fanns inte längre. Så då sa jag upp mig och då mina föräldrar trodde jag var fullständigt knäpp i huvudet igen. Och så flyttade jag hem till Sverige. Första gången på 10 år. Och hade egentligen inget jobb. Och då Lotta och jag började göra lite konferensaktiviteter och lite sådana grejer. Och sen så på vintern så var jag i Chamonix igen såklart. Och så gjorde jag ett jobb på den tiden så hette de i Ski Unlimited. Så jag var med som hjälpguide i en aktivitet. Och då så var det ett antal fransmän som var där som guider. Och vi satt och snackade och de frågade vad jag höll på med. Och då berättade jag att jag åkte till skidalpinism. Och då så, aha, all right. Men vi arrangerar en tävling som heter Red Gauloise. Och jag sa, ja men den känner jag ju till. Det var ju liksom drömmyttävling
på något sätt. Mytomspunnen tävling, ja.
Och då sa han, nästa tävling går ju i december 95 i Patagonien. Och skidalpinism kommer vara en av grenarna. Och det har aldrig varit ett svenskt lag med. Ni måste få ihop det här. Och jag bara, det bara spann i huvudet på mig. Jag bara, wow. Och sen så kom jag, Mats och jag bodde tillsammans på Björn. Så då åkte på kvällen så kom jag hem och så berättade jag. Och sa, vi måste satsa på det här. Och då pratade vi med Tenson. Och de sa, nej men vi har inte råd med det här. Vi kan inte göra det här. Det är för stort för oss. Och då i samma veva så hade jag börjat prata en del med Peak Performance. Mm. För att i och med att jag hade erfarenheten att jobba för Patagonia i USA. Och de var sugna på att komma till USA. Så började jag prata med dem om att kanske hjälpa till. Och så vi åkte till USA på en studieresa. Åkte runt och träffade lite av mina gamla handlare och sådär. Och sen i samband med det så började vi prata om Red Gauloise. Mm. Och då blev ju Peak då våran huvudsponsor. Och då blev vi Team Peak Performance. Och det skenade ju sen. För att när vi gjorde ju då den här tävlingen i december var det 95. Och det gick ganska bra för oss.
Och för de som inte vet vad Red Gauloise är så är det ju ett långt lopp som du tävlar i olika typer av discipliner.
Red Gauloise är ju då urmoden till adventure racing eller till äventyrstävlingar. Och det var ju då att man, det är ju någon som lägger en bana i naturen som är 5, 6, 700 kilometer lång. Och så förflyttar man sig med karta och kompass mellan olika checkpoints. Och du byter grenar och det är naturen egentligen som dikterar vilka grenar det är. För att du följer då en bana i naturen så att du kan, så att det var ju, vi började till exempel med havskajakspaddling i ett sjösystem. Sen så var det en lång bergsvandring på bergskammar och vandring. Och sen så var det kanotpaddling och sen så var det ridning och sen så var det vandring, ja, sådana där. Och det kan vara cykling och det kan vara grottkrypning och som jag sa, ridning. Alltså det är allting du kan göra i naturen. Det är det som var äventyrstävlingen. Och så tävlade vi då i lag om 5 personer. Så man måste hålla ihop hela tiden.
Mm.
Och så tar man sig igenom de här olika banorna. Och vi gjorde ju då den här Gauloise-tävlingen. Och det var som att födas egentligen. När vi gick i mål på en plats som heter Valle Encantado, som alltså den förtrollade dalen. Och det var det verkligen, för vi firade ner genom ett antal klippsystem i gryningen. Och alltså, jag glömmer aldrig det. Och vi kom ner i mål då efter att ha varit ute 7-8 dygn tror jag. Och man levt i en bubbla som är egentligen i kartbilden där du är och i din lilla grupp. Och har varit med om en enorm, alltså, fysisk och psykisk och emotionell resa längs vägen. Och det här var ju bara, det blev som en drog igen.
Mm.
Och det här, vi måste göra mer. Och då, Peak, de tände ju på det här också. Att vi skulle vara någon typ av, vad ska man kalla det, imagebärande. För de skulle ju då börja introducera mer tekniska plagg i samband med det här. Så att vi passade in i den rutan lite. Som jag ser lite som ett tält. Vi var som Polen som stagade upp tälten i mitten. Som gav trovärdighet till det här. Och sen så, ja, det började ju då multisport. Det var ju början till multisport och äventyrstävlingar i Sverige och i Skandinavien. Och det höll vi på med till 2008. Så det var från 95 till 2008. Och där Mats var den av oss som höll på att tävla längst. Vi jobbade ju tillsammans kring det. Vi byggde ju ett företag runt det.
Ja.
Det blev ju liksom en plattform. För vi kände att okej, hur kan vi göra för att få in mer sponsorpengar? Och det som vi kom på att vi kan inte garantera resultat och vi kan inte garantera medieexponering. Det måste vi se som en bonus. Mm. Men det vi kan garantera är aktiviteter. Så vi började skapa då aktiviteter med våra sponsorer till att börja med och sen med andra företag där vi förenade värdena inom då det här multisport eller äventyrstävlingar, så samarbete, motivation, inspiration. Och så kopplade vi ihop det med värden inom affärsvärlden. Mm. Och kopplade ihop det och så skapade vi en miljö där du faktiskt var tvungen att uppleva det här. Där någonting som är rätt svårt att förstå. Mål, alltså, man sätter upp ett mål, budgetmål för ett år. Och sen så, vad betyder det?
Mm.
Men när man då kan bryta ner det i delmål så är det lite som en tävling. Om du ska tävla i 10 dygn, det går liksom inte att se hur det blir. Men när du bryter ner det i en mål att, i olika delmål där du till slut säger att okej, men jag ska ta mig härifrån till andra sidan den där sjön.
Mm.
Då är det någonting som jag kan se och vi gemensamt som grupp kan se att okej, det här är vad vi behöver göra för att ta oss dit på bästa möjliga sätt.
Mm.
Och så fortsätter man. Det var ju lite på det sättet som vi ville bryta ner då allt som man gör i företagande till den här miljön som vi skapade utomhus då. Men med hjälp, det var inte yxkastning eller sådana grejer eller konstruerad aktivitet. Vi gjorde ju liksom faktiska idrottsutövning i naturen.
Mm.
Och så byggde vi ett företag runt det. Och det vi pratade om att det var emotionell marknadsföring, kommunikation. Det var det vi började prata om redan liksom 96-97. Och det är ju det vi håller på med fortfarande.
Ja, men jättekul att höra. Och jag minns faktiskt, jag tror att äventyrsracing eller multisport fick ganska mycket uppmärksamhet även i media under den här perioden. Mm. Jag kommer ihåg att jag såg, jag tror att det kan ha varit med er, en dokumentär va, från de här tävlingarna gjordes och sändes på SVT.
Ja, alltså vi jobbade ju jättemycket med kommunikation.
Mm.
Alltså, det är rätt häftigt att se. Jag har ju kvar alla pressböcker och alltihopa. Så vi hade ju media överallt i Sverige och utomlands. Och vi gjorde tv-produktioner och så tittade hela tiden på hur kan vi göra. Det här var ju innan digital media. Så att det var ju rätt häftigt att börja. Och vi var typ först med att göra digital media också. För vi hade så Ruben Östlund som ni kanske känner till. Väldigt känd regissör. Och Filip Nilsson, de var med oss till Tibet och Nepal. Och vi jobbade då med Inmarsat. Alltså vi skickade via länkbilder. Liksom när det är 2000.
Mm.
Nu blev jag jättedålig på den tävlingen. Men jättetidigt på det här med liksom skapa digital livesändningar och så vidare. Och det är ju någonting som vi har haft med oss hela tiden i det vi gör nu också. Som det har varit, ja vi ska göra idrott, vi ska sammankoppla det med företagsvärlden så att vi kan bygga en verksamhet runt det och vi måste jobba med kommunikation. Och det har vi gjort hela tiden sedan vi började. Och det har vi varit jävligt duktiga på om man får säga det själv.
Mm.
Då först med skidalpinismen och sen med multisporten och äventyrstävlingar som fick en riktig boom där. Och sen så satsade vi så mycket på vårt eget tävlande så att vi släppte lite det här att försöka bygga en sport. Så att när vi fattade att ÖTÖ skulle bli en egen sport och det var ju, vi gjorde ju första tävling 2006 och syftet för oss det var ju egentligen att skapa en tävling som skulle få internationellt renommé.
Mm.
Det var ju vårt,
det fanns från början den.
Ja, men det tanken var ju vårt legacy lite, för vi började med att vi tittade på att göra en äventyrstävling som skulle gå längs hela polcirkeln från norska kusten till svenska kusten.
Mm.
Det var ju liksom, det var så lite vi såg att fortsättningen efter vårt tävlande, det var ju vår legacy att vi skulle dra igång den tävlingen. Och sen så snubblade vi på det här vadet som gjordes för att ta sig från Utö till Sandhamn, Fyllevadet egentligen. Som vi sen konverterade till en tävling som var att göra. Men syftet med det var ju att skapa en världstävling som hade renommé som folk kom från hela världen för att vara med i. det var ju liksom en tävling vi tittade på. Mm. Sen liksom såg vi att det här växte och sen 2012 så kände vi, fan, ja, det var kanske 13 till och med. Ja, men det här håller på att bli en egen sport, en egen disciplin. Och då bestämde man sig att vi ska inte släppa det här nu. Nu ska vi satsa på det här. Mm. Och bygga sporten. Och det har vi gjort sedan dess. Mm. Så att det är ju syftet för oss att bygga sporten. För att desto mer vi kan bygga sporten, desto mer kommer det komma tillbaka till oss. Mm. Det kan inte vara stå och falla med våran tävling. Och att vi bara ska bygga ÖTÖ. För gör vi det, då vacklar det. Mm. Vi måste ha en bred bas. Och desto fler som håller på med swimrun, desto fler kommer komma till oss.
Mm.
Precis. Det är väl syftet. Och nu idag så är vi i en sits där swimrun kommer överleva även om inte vi överlever. Mm. Och det är coolt. Mm. Det är liksom för grunt att säga så. Det är otroligt mäktigt att få vara med om att skapa en helt ny sport. Det är ganska overkligt egentligen.
Ja.
Och som engagerar så många människor både fysiskt och emotionellt.
Ja, för jag tänker att man kan säkert tävla på olika sätt i swimrun. Men jag såg, det kommer ju en film i nästa vecka tror jag.
Ja, just det.
All the Way.
Ja.
Så att jag känner Carl Eneroth som har varit med och gjort den. Så jag fick ju se den här innan.
Ja, du har sett den. Ja, vad kul.
Jättefin film verkligen. Ja. Där man får följa ett antal tävlande som siktar väldigt högt. Ja. Då. Och man inser ju att det där blir ju en livsstil.
Ja.
Och de berättar ju också att i swimrun-världen så de antyder att det är en lite speciell kultur. De pratar om så här friendly competitiveness och sånt där.
Ja, men det är ju verkligen det.
Kan du beskriva hur kulturen kring sporten har utvecklats?
Ja, men ja, alltså det kommer ju från att jag är grunden i det hela. Mm. Och jag tror igen att desto mer man pressar sig själv fysiskt och mentalt och emotionellt, desto mer ödmjuk blir man inför uppgiften.
Mm.
Och man respekterar andra som också gör det. Utsätter sig själva för det. Och sen, Mats och jag har ju aldrig och kommer aldrig prata om att någonting är hårt eller tufft eller macho. Vi har liksom tagit bort det där helt och hållet.
Mm.
Från början.
Mm.
För oss har det alltid handlat om liksom mjuka värden. Och det är de mjuka värdena som vi vill förmedla. Och från början så kramade vi alla som gick i mål.
Mm, det är med på filmen när vi tar emot.
Och syftet med det var ju från början att vi ville visa vår delaktighet i resan som de har genomgått. Emotionellt.
Mm.
Och det har nu blivit liksom, det är ett signum för hela gemenskapen eller hela communityn internationellt. Att det är en väldigt mjuk, skulle jag väl säga, community där folk bryr sig om andra. Och vi har ju alltid pratat om vikten av att bry sig, better together är någonting vi säger. Och att vi kan göra så mycket mer som ett kollektiv.
Mm.
Och om man bryr sig om andra, sen så är det ju självklart att de som tävlar för att vinna, de tävlar på riktigt. Det är ju liksom inte, det är ju inte något, det är ju riktigt rävspel och de tävlar ju på riktigt. Mm. Men när de står på startlinjen, tills startskottet har gått, så är det en otroligt härlig känsla.
Ja.
Och sen efter målgång så är det ju samma sak igen. Mjukt är liksom väldigt sällan att man känner en aggressiv miljö.
Mm.
Och för oss är det ju väldigt viktigt att det är liksom både män och kvinnor. Så kvinnor inom, alltså vore det bara män så skulle inte jag orka. Alltså killar är så jävla fåniga som man bara, det är så otroligt skönt att ha kvinnor med i det hela.
Mm.
Det är som, alltså, om hela våran värld bara var män, det hade ju bara varit, det hade varit hemskt.
Ja, för du kan ju tävla, du kan tävla två män, två kvinnor eller mixt, va?
Ja, exakt. Men alltså det är blandningen som gör att vi tävlar på samma banor, vi gör allting tillsammans. Ja. Vi gör ingen skillnad mellan män och kvinnor. Och det blir väldigt behagligt.
Mm.
Men det har gjort att hela, Och vi pratar väldigt mycket om att det är viktigt att vi bryr oss om naturen och vad kan vi göra för att minimera vårt avtryck och vad kan vi göra för att göra ett positivt avtryck i det vi gör. Mm. Så att vi pratar ju jättemycket om Clean the Ocean. Alltså, det är ju en, vad ska man kalla det, awareness campaign. Alltså, vi försöker få folk att uppmärksamma att 80% av allt skräp man finner i havet, det är ju någon som man kastar på land.
Just det.
Och att vi måste liksom ta hand. Vi kan inte hålla på och kasta skräp på land. Så vi plockar och vi samlar och någon som kastar något under tävling, de blir diskade direkt. Det är liksom stenhårt på det.
Mm.
Och det har medfört att hela swimrun-världen är ju väldigt medveten och försöker göra någonting bra på det. Så att för oss, vi försöker ju använda att göra som ett fordon för att skapa förändring egentligen. Mm. Så vi har en förmån att ha fått en stor megafon. Och den vill vi använda till att göra någonting bra med. Och det kommer tillbaka till Patagonia igen.
Mm.
Liksom, det är samma tänk. Vi har en stor megafon. Då ska vi använda den på rätt sätt.
Men det kanske också är en av nyckeln till att det är så pass framgångsrikt på deltagarsidan. Att plötsligt kom man in någonting. Man kanske kom dit med en egen ambition. Så plötsligt stöter man på den här kulturen som är vänlig. Mm. Det finns ett ansvarstagande. Det kopplar upp mot ett slags större syfte. Mm. Och jag tänker att vi människor, vi vill ju tillhöra den typen av communities.
Ja, jag tror det.
Alla har individuella skäl till att vara där. Men samtidigt så delar man någonting. Och det blir väldigt kraftfullt.
Ja, och vår värld är så extremt prestationsdriven. Alltså jag hörde i en intervju häromdagen med en kille som gick i fyran.
Mm.
Som har testat med att ha betyg. Och han är så glad att de har tagit bort betyg. För att han mådde så jävla dåligt. För att han ville inte ha ett F.
Nej.
Och du vet, man bara, fan, kom
det känns
igen.
Ju inte
vi har
riktigt
liksom fullständigt missat vad vi håller på med.
Ja, det är beklämmande.
Vi måste skapa glädje. Finns det ingen glädje i det vi gör, då finns det ingen driv.
Mm.
Och prestation kan inte vara baserat på någon siffra eller vad det nu är för någonting. Det måste vara kopplat till glädje. Mm. Ingen glädje, du kommer inte framåt. Du lägger ner.
Det finns,
du vet ju själv, du bara titta på dig själv.
Absolut, och det finns ju de här klassiska liksom forskningsstudierna där barn får rita teckningar och en grupp får bara rita. Va? För att, och den andra säger man, men ni får en karamell eller en krona eller vad det är per teckning. Och sen så säger man så här, men nu är det slut liksom på karamell eller kronor.
Mm.
Vad gör de? När de slutar rita.
Mm.
För de associerar det till prestation.
Ja.
Och får ingen bekräftelse, men då slutar jag väl. Medan den andra gruppen fortsätter, för de gör ju det av lust.
Ja, exakt.
Och därför är det så beklämmande att vi är på väg dit med skolan.
Men vi gör det hela tiden. Allt vi gör.
Mm.
Det är bara, vi mäts ju i allt vi gör. Och det är som man ska vara snygg och man ska vara stark och man ska vara cool och man ska vara smart. Och man ska, alltså det.
Men låt oss komma tillbaka till det. Liksom. För du var inne på det i början här medan vi började knyta ihop säcken lite grann. Att är det så att, ja, var och en kan ju bara reflektera över sitt eget liv. Men tror du att det finns ett stort behov hos många att få komma i kontakt med det här ursprungliga drivkrafterna som är bortanför de här yttre präglingarna, att man kommer i kontakt med någon slags, till exempel med swimrun och det som kommer med swimrun, att man kommer i kontakt med någonting som är djupare, det emotionella. Är det viktigt liksom, och kan du se att en sån rörelse behövs i större sammanhang?
Ja, men alltså, vi lever ju, det är ju ett lyxproblem.
Mm.
Och vi lever ju i lyx egentligen. Och det är en lyx att få göra det vi gör. Och att man har, att vi ens håller på och pratar om swimrun är ju liksom en lyx. Och i västvärlden framförallt så lever vi liksom i en enorm lyx. Mm. Där vi har, alltså vi har skapat massa verkligheter som egentligen inte är verklighet. Och jag säger ju inte det för att inte vara ödmjuk. Jag tycker det är fantastiskt det vi har skapat. Men vi har tappat lite det vi är. Alltså om man tittar på våra kroppar och våran, våran... Det vi är, alltså vi är ju djur egentligen. Mm. Och så har vi förhöjt oss själva till någon annan status. Där vi tycker att vi är bättre än djur. Och så har vi plockat bort alla instinkter vi har. Eller vi försöker ta bort de instinkter vi har. Och vi har ingen kontakt med våra instinkter längre. Och där vi har... Och jag är också torsk för det. Men om man köper en pryl eller vi omger oss med så mycket saker runt omkring oss där vi tappar det som är liksom det basala och det som utgör. Det gäller mat och alltihopa. Det är all industriellt producerad mat. Det är, liksom, det är knäppt.
Mm.
Och jag tror att en av anledningarna för att swimrun har blivit så stort är att eller har blivit pyttelitet, men växer och har skapat så mycket engagemang är att du kommer tillbaka till ursprunget på något sätt. Du kan inte gömma dig. Du är naken med naturen och du förflyttar dig i rörelse. Du förflyttar dig inte för fort, för då orkar du inte. Det är inte en sprint. Det handlar mer om, det liksom kommer tillbaka lite till det här på savannen. Du bara jagar och jagar och jagar och jagar och jagar och jagar. Du ska hålla liksom ett hållbart tempo. Och leva i en hållbar miljö. Och där det spelar ingen roll vad du har för jobb. Det spelar ingen roll vad du kör för bil. Det spelar ingen roll vad du för telefon. Och det blir extremt analogt i en extremt digital värld.
Mm.
Och det blir egentligen en flykt från den digitala omvärlden vi lever i. Och det tror jag är en av nycklarna.
Mm.
För att det här fastnar hos dem som har prövat på det. Stort är det inte, det är pyttelitet. Men det är liksom, det sätter en krok djupt i dig.
Men om man tänker så här, om vi knyter upp säcken lite grann. Om man är nyfiken på antingen på swimrun eller på någon slags motsvarande upplevelse som kan ge den där kontakten, instinkt. Och man kanske inte har liksom höga tävlingsambitioner. Men var börjar man? Vad vill du ge för medskick till de som lyssnar som kan vara intresserade?
Ja, men jag tror att... att ha nummerlapp på sig, det är ju... Det är ju vissa som tycker det är häftigt. Men det gör ju också att man driver någon typ av prestation på något sätt.
Mm.
Och för mig så är inte det här... Det handlar inte om nummerlapp. För mig så handlar det om att komma ut. Och vi kan alla, och jag menar verkligen alla, kan komma ut i naturen.
Mm.
Och när man tänker efter så känner man till att ja, men där finns det någon stig i skogen och där finns det någon sjö. Eller vatten. Där man känner sig trygg.
Mm.
Och man kan börja bara med liksom promenera eller jogga. Och istället för att... För mig så blev det rätt häftigt. Jag har bott i närheten av Nackareservatet i 20 år. Att när jag började med swimrun så började jag titta på naturen på ett annat sätt. Att istället för att jag springer runt sjöar så helt plötsligt så... Ja, jag kommer fram till ett vattendrag och simmar över. Det förändrar ju hela kartan på något sätt.
Mm.
Och det är inte svårare än så. Om man kommer tillbaka till det här liksom just do it, så är det ju lite så. Och jag är helt övertygad om att i ens vänskapskrets eller folk som man känner, ja, det är ju vänskapskrets, så finns det ju någon som håller på med någonting ute i naturen.
Mm.
Och häng på.
Mm.
Följ med.
Mm.
Och visa intresse. Och börjar man söka på swimrun på Facebook eller på internet så hittar man rätt mycket olika forum där man kan träffa andra som också håller på. Och komma ut. Testa. Jag tror att prövar man så... Man behöver inte kunna kråla. Man kan bröstsimma. Mm. Men det gör ju att man kommer vilja lära sig simma. För mig så blev det så. Jag var ingen simmare, men... Så jag vill ju lära mig simma.
Mm.
Och det blir mycket lättare med alla eller med, med en våtdräkt, då fryser man inte. Man behöver inte ha den, men det blir ju ganska enkelt egentligen. En våtdräkt och så handpaddlar, en dolme så att man flyter. Det är liksom, det är inte krångligare
än
så.
Nej, precis, precis. Börja någonstans.
Och det handlar egentligen om att det blir någon mindfulness, om man ska använda sådana här modeord. Mm. Och det är väl lite, man kan skita i swimrun och gå och sätta sig på en sten eller i solen ute i skogen och bara sitta och lyssna och vara i tillfället och lyssna på fåglarna. Som jag försöker, ja, från mars till oktober försöka äta frukost ute varje dag när det inte regnar. Mm. Och jag sitter påbylsad och alltid bara för att sätta mig i solen i 20 minuter, en halvtimme eller 45 minuter och bara på morgonen bara lyssna på fåglarna och lyssna på skogen och känna naturen. Det blir ett otroligt skönt sätt och det räcker, man behöver inte hålla på med swimrun.
Nej, men det kopplar upp en mot någonting som är där vi både finns stillhet men också den här storslagenheten, tänker jag. Jag tänkte precis avsluta med den frågan, liksom, vad är det för practice som du själv har idag som hjälper dig att vara ditt bästa jag? Du delade precis en, det här med att gå upp på morgonen och sitta. Finns det någon annan sån här vana du har som du känner är viktig för dig?
Ja, jag menar så jag... Nu känner ju du Olivia, min dotter, men jag gillar... Alltså jag måste ju röra på mig. Det spelar egentligen ingen roll vad jag gör, jag bara måste.
Mm.
Men det jag brinner mest för att glida egentligen, där man är förenad med elementet. Så att jag älskar att åka skidor, paddla, simma, surfa. Den här känslan av att man förflyttar sig tillsammans med ett annat element, det är otroligt häftigt. Mm. Jag springer mycket, jag tycker det är väldigt härligt. Men jag är väldigt regelbunden i att gå promenader varje dag. Jag har hund som hjälper, men jag skulle nog gå utan det. Kliva upp på morgonen, först jag gör, gå ut utanför dörren och vakna innan jag äter frukost. Gå 25-40 minuter. I lugn och ro och känna liksom naturen runt omkring mig. Sitta i solen eller sitta ute och äta frukost. Jag har ett litet träningsprogram jag gör. 99% eller 95% av alla dagar alldeles innan jag går och lägger mig. Och det har jag gjort sedan jag var 20 år gammal. Gjort det över 30 år.
Wow! Då blir man lite nyfiken vad det innehåller. Är det så allsidig fysisk?
Ja, men det är lite armhävningar, det är lite plankor, det är lite sidoplankor, det är lite stretch. Det är ett litet program som jag har som tar kanske 10 minuter. Och det gör jag i stort sett varje dag, precis innan jag går och lägger mig. Alltså jag borstar tänderna i badrummet innan jag går in och lägger mig. Och då känner jag att då har jag gjort, i alla fall gjort någonting.
Ja. Och det där är ju coolt liksom, när man har en vana. För jag antar att du har gjort det så många gånger så att det är ungefär som att borsta tänderna.
Nej, men jag har svårt att gå och lägga mig utan att göra
det. Är något som
det är inte så att det är sjukligt att jag måste göra det för att gå och lägga mig. Jag kan gå och lägga mig utan det. Men jag har... Jag känner att jag har fått förmånen att ha en kropp och jag vill hålla den så ren och smord som möjligt. Så att vi har köpt och ätit, har lyxen och förmånen att kunna, men köpt och ätit ekologiskt i 20 år.
Ja.
Alltså jag vägrar stoppa in någonting annat. Om jag kan välja så vägrar jag att stoppa in någonting annat. För att varför ska jag köra min motor på något annat? Och sen styrka och rörlighet och kondition. På något sätt, nästan varje dag.
Tack. Det här känns som att vi kunde ha pratat två timmar till.
Ja, jo.
Men tack för att delat din fantastiska resa och liksom många kloka reflektioner. Hur liksom, har du någon sista tanke eller reflektion du vill göra och dela med lyssnarna?
Nej, men det är som du sa. Det finns så otroligt många lådor som man kan öppna och börja gräva i. Men allting kommer ju ändå tillbaka till samma sak. Och det är liksom våga följa passionen och... koppla hjärta till handling. Det tror jag är absolut det viktigaste. Och tänka att fan, vi har inte så mycket tid. Utnyttja den tiden vi har och så bara göra det. Ja. Det är bara det som gäller.
Tycker jag är ett fantastiskt sätt att avsluta det här samtalet med. Så stort tack Mikael Emmel.
Tack
för den här konversationen.
Tack, det är härligt att få prata med någon som förstår.
Mm. Tack så mycket.